Det var klipp i steget när du kom in på redaktionen idag.
Jag var så utvilad.
Var det det? En någorlunda god nattsömn?
Alltså, somnade kanske 20:40, sov till 07. En helt ny jag.
Det är talkshow i P1 med David Mehr och Catherine Zimmermann. Jag gillade också den här lite mosiga David som var igår.
Vet du, jag har fått väldigt mycket beröm för den. Jag vet inte vad det säger om mig. Det finns säkert en lärdom i det, men ja.
Nej, men jag tror faktiskt att det är så på många ställen runt om i, nej, men inte bara i Sverige, att folk är lite så där mysigt såsiga, ja, på ett sätt nu, där man är lite rundare i kanterna på något sätt.
Och det här på grund av VM då, med de konstiga tiderna?
Ja, det är vad jag tror. Ja. Det kan ju vara allmän utmattning också efter en lång säsong. Man är på väg, man har vittring på semestern.
Ja.
Och
gud,
då börjar man slappna av lite. Ja.
Men inte vi.
Vi får se, ja, hur det blir idag. Det har hänt grejer i Catherine da Costa-fallet idag.
Ja.
Regeringen har bestämt att de två läkarna som pekades ut i samband med rättegången om styckmordet, de ska få 2 miljoner var för att de har utsatts för, citat, omfattande lidande.
Ja, det är ju verkligen ett liv av lidande, om kan man tänka sig i alla fall. Och då är kanske 2 miljoner inte så mycket.
Nej, verkligen inte. Det var ju så då, bara vi kanske ska recappa, att de friades för mordet, men domstolen slog fast att de var skyldiga till att ha styckat kroppen. Och då gick inte det att överklaga. Sen förlorade de sina läkarlegitimationer och har ju levt ett liv helt marginaliserade.
Mm. Men det är klart att det måste vara en enorm upprättelse att få den här, ja, saken bekräftad, eller vad man ska säga, deras bild.
Ja, symboliken i det, om inte annat.
Mm.
Regeringen betalar ut en summa av nåd, som de uttryckte det. Ja, okej, du sov hela natten, så det innebär att du inte satt med live då och såg matchen mellan Iran och Nya Zeeland.
Nej, den är en sån här match som kan faktiskt gå förbi mig utan att jag känner att jag måste titta.
Så här lät det inför matchstart. Irans nationalsång.
Det var inte många som sjöng.
Jo, alla spelare sjöng med, utom svensk-iranien Saman Ghoddos, källa DNs sportkronikör Johan Esk.
Det var väl, var det inte så att förra VM så var det här en grej också, att då var det ingen som sjöng?
I samband med första matchen.
Exakt.
Klipp till match nummer 2.
Ja.
Alla spelarna i Irans landslag sjöng.
Ja, vad intressant. Och nu väljer han då alltså inte sjunga. Det är ju en, ja, en markant förändrad politisk världssituation jämfört med VM 4 år sedan.
Men jag tänker lite att han vågar. För man kan ju bara ana vad som skedde mellan match 1 och match 2 i förra VM.
Ja.
Då de gick från att inte sjunga till att alla sjunga. Det rapporterades ju ändå om påtryckningar.
Ja.
Att Saman Ghoddos ändå inte sjunger med i nationalsången. Mm.
Men han har väl inte, bor väl inte i Iran och ska inte tillbaka till...
Nej, det kanske är det som är den stora skillnaden. Annars då, att ingå i Irans landslag, den här frågan, representerar om landet, representerar om folket, regimen?
Ja, det måste vara så komplicerat för dem att veta vem de spelar för. Spelar de för folket? Spelar de för regimen? Ja, det är, alltså, jag tänker liksom, FIFA och de här som representerar fotboll vill ju alltid hävda att fotboll inte är politiskt. Men det är det ju. Det går ju liksom inte att komma runt det.
Som bara den.
Ja, och även bara att de var spelade den här matchen i Los Angeles, som ju är ett jättenav för exiliranier, eller iranier. Det bor ju, kallas ju för Terangeles, Los Angeles. Så att allting blir ju liksom i en politisk kontext. Och det är ju det som gör det också så spännande. Att du inte kan särskilja det från samhället.
Och även då märker man i den iranska diasporan att det finns en laddning där. Att det ju var massa supporters som på läktaren flaggade med Irans gamla flagga. Mm. Alltså från före revolutionen, trots att det var förbjudet.
Mm. Jag såg vår karl Lovel Sarides var där på matchen och filmade och intervjuade flera exiliranier som visade den flaggan blev omhändertagna. Eller flaggan blev omhändertagna, de tvingades lämna eller var kvar utan flaggan. Ja.
Och sen då att man markerar på ett sätt och så samtidigt kan man väl inte vara hur dissig som helst. Man är ändå där för att heja på det här landets lag. Mm. Så att då ska man kombinera protesterna med att också jubla eller på vilken nivå ska man känna glädjen?
Ja, nej, men jag tänker att de svenska spelarna är väl uppenbart att de spelar för supporten. Det har ju liksom aldrig funnits någon idé om att man spelar för regeringen eller någonting annat. Men lever man under ett auktoritärt styre så kanske det är helt annorlunda.
Och också kontrasten när vi kan jubla över en seger. Det är ju bara ren glädje.
Ja.
Det är ju inget grumligt alls där.
Nej.
Midsommar på fredag. Därmed ett oerhört fokus på vädret för många.
Det här är ju liksom för oss meteorologer årets viktigaste prognos. Det är massor med press nu att det här verkligen stämmer. Men det ser faktiskt ganska lovande ut som sagt.
Det här är Jannike Geitskaret, meteorolog på SVT.
Mm.
Pressen.
Kul, slutspel för dem. VM-final på fredag.
Ja, den parallellen man kan dra kanske.
Ja, men det måste ju vara så att det är, alltså, det är inte på fredag som det är viktiga, utan det är ju nu, inför. För det är väl bara då egentligen sådana här väderprognoser spelar en roll. På fredag
menar,
kan man ju se vädret.
När man jobbar med upplägget, ska man sitta ute, ska man sitta
inne? Ja, men exakt.
Inne?
Ska vi tälta, ska vi inte tälta, ska vi åka hem på kvällen, ska vi försöka sova över? Allt det där är väl nu det bestäms. Så att prognosen, vad är det då, tisdag, onsdag, torsdag är väl det som gäller.
Mm. Det är bra att du bygger på deras känsla av press.
Ja, nej, men den är, jag ska tälta så att det här, jag följer det här slaviskt.
Ska du det?
Mm.
Och jag tänker mig att oavsett om du ska tälta eller inne, du är inne i väderapparna.
Jag är absolut inne i väderapparna. Alltså SMHI har ju tycker jag alltid en liten pessimistisk liksom livsåskådning.
Ja, för du jämför också mellan apparna.
Ja, den norska appen är ju, har ju en mycket mer positiv inställning om man då gillar fint väder.
Ja. Sen huruvida det verkligen blir så eller inte.
Nej, men det spelar egentligen ingen roll någonsin tycker jag. Alltså det där, det apparna är ju liksom en känsloreglerare för nuet mer än någonting annat. Jag skulle egentligen, i den perfekta världen skulle vilja ha en app som säger, ljuger om framtiden och är jätteärlig om nuet.
Vänta, ljuger alltså om säger, framtiden säger att det kommer bli sol och 25 grader på
torsdag,
fredag.
Torsdag, fredag, lördag, sen det är sol.
Ja.
Och nu, i nuet, eller kanske i morgondagen, förhåller den sig till verkligheten. För det enda den gör är att skapa liksom känslor kring framtiden som inte har någon bäring.
Men när du då ställer in dig på att du ska tälta och det kommer bli nice och att du skippar att ta med dig regnkläder, kommer du inte bli rasande då när det väl inträffar
det där,
och sen så regnar det?
Det händer ju alltid ändå. Och den ilskan riktas ju inte mot SMHI. Men jag blir väldigt påverkad av negativa tankar när jag säger att nu ska det vara dåligt på midsommar.
Hon tipsade ju också om att man jobbar, om man jobbar med finliret som ju du verkar göra då, att man kan kolla radarbilderna.
Ja, just det. Hur det rör sig.
Ja.
Den är ju mest pålitlig.
Och det gör du såklart.
Så, ja, det gör jag. Sen var det ju någon som också sa att man får se det mer som en, vad var det, typ som en femkrona. Nej, det var någonting med att den är ju inte liksom, de här tiderna, eller vet du, de här temperaturerna är ju inte exakt, utan de är ju typ en femkrona på kartan, så att det kan förändras. Man får ha liksom backa ur. Jo, men absolut. Jag är inne i det där.
Du vet att det finns människor som inte kollar väderapparna, som inte kunde bry sig mindre om det kommer bli sol eller regna på fredag.
Och jag avundas dem.
Jag med. Vore inte det drömmet?
Ja, jag lever med en som är helt obrydd kring vad det är för väder.
Och är det då ett uttryck för att hon har viktigare saker att tänka på eller att hon inte tänker i flera led eller...
Jag tror inte henne, alltså jag tror att det är psyket. Att psyket inte påverkas av vädret. Hon blir varken glad eller ledsen om det ska vara sol på midsommar.
Jag blir för sig otroligt glad om det är fint väder.
Mm.
Så att mina toppar kanske är högre och mina dalar är lägre.
Ja, så är det.
Nu ska det handla om svenska partier jobbar för mycket med nostalgi. Vi har ju precis avslutat våra intervjuer med partiledarna om politiska eller ideologiska förebilder. Och både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson valde Tage Erlander, som ju bland mycket är starkt förknippade med att han började bygga upp den svenska välfärdsstaten. Välkomna hit, Fredrik Segerfeldt från den liberala tankesmedjan Timbro.
Tack.
Och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk.
Tackar.
Vad säger ni om att de båda valde Tage Erlander? Finns det ett stråk av nostalgi i det?
Ja, det måste man ju säga. Det är anmärkningsvärt att en högerledare och statsminister väljer en politisk motståndare. Han formulerade sig lite så här diplomatiskt, men det är ett uttryck för den nostalgi som är i den här reaktionära tidsandan.
Han tyckte ju då att det var lite förutsägbart om han skulle ha valt Fredrik Reinfeldt eller Carl Bildt.
Ja, eller så tycker han inte som dem. Jag vet inte om det är så förutsägbart. Alltså Carl Bildt verkar ju vara en rätt vettig person numera, vilket är helt fasansfullt för mig att tänka i massa frågor liksom. Så jag vet inte vad som har hänt här riktigt.
Och att Magdalena Andersson valde Tage Erlander då?
Ja, men jag tycker någonstans att hela det här med att man ska blicka bakåt är något knas med det. Alltså, varför inte välja personer i samtiden som man inspireras av? Eller kulturpersonligheter eller något annat? Alltså, det finns något ganska tråkigt i att liksom välja en tidigare statsminister. Sen så, klart, han lyckades Tage Erlander med mycket och byggde upp väldigt mycket. Men liksom, hur relevant är han idag, 2026 liksom? Så jag tycker det finns dels att det här nostalgiska, men ett drag av tråkighet här liksom. Fantasilöshet.
Men sen finns det ju andra förebilder som vi liksom i den marknadsliberala rörelsen brukar ha. Margaret Thatcher och Ronald Reagan brukar vi ju nämna. Det hade varit ett naturligare val, tycker jag.
Även för Ulf Kristersson?
Jag tycker det. Jag tycker att han skulle vara mer som Ronald Reagan och Margaret Thatcher än vad han är nu.
Fast är inte det lite som att man är vänster och väljer Nelson Mandela eller Gandhi liksom, att det är liksom så här, det är så att
ja, jo.
Fritt spelrum. Alltså varför inte välja personer i nutiden som inspirerar? Greta Thunberg kan man inspirera till.
Det kanske är vi som får snäva in när vi ber dem göra det här nästa val, att de ska välja en samtida förebild. Men om vi lämnar dem då specifikt och vidgar det till partipolitiken nu i valrörelsen, är det för mycket nostalgi där också?
Verkligen. Jag tycker att det är anmärkningsvärt hur många det är som drömmer sig tillbaka till ett svunnet Sverige. Magdalena Andersson har liksom Sverige ska bli mer som Sverige, och på frågan då när Sverige var mer som Sverige, då nämner hon i början på 80-talet när hon gick med i SSU. Då var Sverige ett mycket, mycket sämre land, fattigare och sönderreglerat med mycket mindre frihet. Sverigedemokraterna drömmer sig tillbaka två decennier tidigare när det var liksom mer etniskt homogent. Jag tycker det här är en del av en global trend, men det är farligt. Politiska krafter ska tänka framåt, inte tillbaka. En reaktion och reaktionära inställningar är dåliga för ett samhälle.
Alltså jag tror det ligger en slags nationalism i det här. En ny nationalism. Och det är bara att se liksom hur man använder svenska flaggor i kommunikationen från partierna. I stort sett alla partiledare har en stor svensk flagga bakom sig. De har svenska flaggor på kavajslaget. De spelar med nationella symboler. Den här regeringen har mage, vilket gör mig faktiskt rätt irriterad, och kallar sig för det blågula laget. Alla vet ju att det blågula laget just nu är i USA och spelar matcher. Liksom. Men de har på en renommésnyltning på den svenska flaggan och färgerna. Och för mig, och det här låter kanske liksom konstigt, men för mig är det liksom en auktoritär inställning att säga att jag är liksom ett politiskt parti representerar landet. Är man mot mig, ja, men då är man mot landet. Och att då en sittande regering kallar sig det blågula laget, det provocerar mig något oerhört.
Fast det är ganska skicklig politisk kommunikation, det måste du erkänna.
Nej, jag tror faktiskt att inte bara jag är irriterad. Och jag tänker så här, att jag tror ganska många svenskar just nu tittar på de här matcherna i USA, sitter sig fram mot lördagen och tänker att där är det blågula laget. Och när då så här Ulf Kristersson kommer springande 15 steg efter och så här, hallå, det är egentligen jag. Det tror jag folk, jag tror inte det flyger.
Men tror ni den här nostalgin är en avspegling av var väljarna befinner sig? Är de också nostalgiska?
Kanske vissa väljare, men ibland undrar jag om inte det där har vänt. Att det finns en sån här, och har funnits flera år nu, det var liksom finanskris och det var flyktingkris och det var pandemi och det var andra saker. Jag undrar om inte väljarna längtar efter att det händer något kul. Alltså det är bara att kolla på hur folk läser nyheter. Folk läser liksom inte nyheter. Folk tycker inte det är kul att säga Putin och Trump och Kristersson och hela det här. Alltså man vill se något annat. Så att jag undrar om det inte är så att partierna är otakt här. Att liksom den som är hoppfull, den som är liksom positiv, den tror jag kan ta hem jättemycket på det.
Där håller jag med, Anders. Jag tror att en av anledningarna till att Tidö-gänget ligger efter i opinionsmätningarna är att man inte har ett positivt budskap. Om man tänker på hur Carl Bildt och dem, den generationen, när de hade makten 1991-94, så var det teknikoptimism, det var framtidstro, det var marknadsliberala reformer, det var tillväxt, det var utveckling, det var globaliseringen, det var ett samhälle som rörde sig framåt. Den biten, det arvet som har funnits i Moderaterna sen minst Carl Bildt, har man nu liksom inte tagit vara på. Det tror jag är en av anledningarna till att det inte går bättre för Moderaterna och för Tidö-gänget.
Men de säger ju till exempel att de har vänt utvecklingen med skjutningar. Det är ju någonting positivt.
Ja.
De lyfter satsningar på kärnkraften. Kan inte det kallas teknik?
Men är det inte så att alla regeringar när det är valår kommer på att de har vänt utvecklingen och det är ljuset i tunneln och det är det ena med det andra med det tredje. Och så sitter vi här som vanliga människor och ser inget ljus i någon tunnel. Liksom. Så det är också en del av en politisk kommunikation. Mm. Alltså det jag tror har hänt i svensk politik, det är att alla är liksom så rädda om sina väljare som man har, så ingen vågar ta risker. Och när ingen vågar ta risker, ingen vågar komma med positiva budskap, då blir det väldigt negativt och inneslutet och liksom nästan destruktivt i sin nostalgi.
Det finns dock några tendenser. Statsministern och finansministern har ju pratat om att de vill göra Sverige till ett av världens rikaste länder, eller EUs rikaste land. Va? Så de har de senaste månaderna bytt lite retorik. Och jag tror att det är den känslan som jag har i mig som de också känner. De har säkert mätt det också. Va? Och därför börjar de prata om detta. Men det är en helt annan grundinställning till framtiden än vad vi hade liksom för 30 år sedan, just under Carl Bildt och den generationen. Där man liksom, det var EU och det var liksom, Carl Bildt var den första regeringschefen som skickade ett e-postmeddelande till en annan. Det var Bill Clinton i USA. Va? Och Carl Bildt höll ju på med den här teknikoptimismen.
Bloggade mycket.
Exakt, va? Och så vidare. Och jag ser liksom inga moderater i ledande ställning som pratar om hur AI kommer göra världen bättre. Det skulle jag vilja.
Vad skulle du vilja se för visioner då från, vad ska vi säga, Socialdemokraterna då?
Nej, men jag vill ju att man plockar upp jämlikheten som idé. Alltså det hade man förut. När du sa Magdalena Andersson pratade om 80-talet här. Alltså början av 80-talet så var ju Sverige ett relativt jämlikt land. Sen dess har det ju utvecklingen gått åt fel håll. Och det är klart att idag har vi liksom rekord i miljardärer istället. Och jag saknar liksom politiker som faktiskt motiverar saker med ideologi. Att säga att nej, men vi vill ha ett jämlikt land. Vi motiverar liksom satsningar på sjukvård, på äldreomsorg, på barnomsorg, på skolan. Med att det ska bli jämlikare. Och där kan jag ju sakna den här ideologiska nerven. Att det nästan alltid är så att när politikerna kommer med utspel, ja, då är det som svar på vad någon annan har gjort. Men tänk om Socialdemokraterna skulle gå till val på en århundradets tandvårdsreform. På riktigt göra allvar av att tandvården ska vara en del av kroppen. De sitter ju här i munnen på mig liksom. Eller ta det här med att...
Och där har väl SD i alla fall pratat om billigare tandvård, eller billig tandvård.
SD försökte ju med det, och de försöker ju... Och det här skulle jag säga, det är blå dunster. För det första de gjorde den här mandatperioden, det var ju att göra tandvården dyrare för yngre då, finansierade, och försökte finansiera de här reformerna genom att ta bort den fria tandvården upp till 21 år. Så att de försöker ju, men jag skulle nog vilja se socialdemokratin kan leverera välfärd på riktigt. SD med moderata skattesänkningar kan inte det. Så att jag skulle vilja se liksom en socialdemokratisk reform. Eller ta en sån här sak. Tänk om de kunde gå ut med löftet att vi ska inte ha några fattiga barn i Sverige. Alltså, det här låter helt
outlandish. Men de säger till exempel att Sverige inte ska ha några utsatta områden. Inte det.
Nej, men det, jag tycker det är visionärt. Jag tycker det här är ju Laven Redars program då för integration. Jag tycker det finns väldigt mycket klokt i det. Jag tycker kärnan i det som jag ser som utvecklingsoptimistisk, det är just den här idén om att vi ska mötas igen. Alltså en gång i tiden så sa vi att så här, direktörens dotter och snickarens son skulle gå i samma klass. Idag så segregerar vi ungarna efter liksom bakgrund och utbildning och sånt från absolut minsta ålder. Vi kan gå tillbaka till det här, att liksom hålla ihop Sverige. Och jag tror att i det positiva budskapet, att vi håller ihop, på tal om det blågula laget, så tror jag faktiskt att där finns en del av den framtidsoptimism som jag tror väldigt, väldigt många saknar idag.
Problemet med den tanken om 1980-talet är att det var den enda perioden i Sveriges moderna historia där LOs medlemmar inte fick det bättre. Så reallönerna 1995 var på samma nivå som 1975. Och det är ironiskt, tycker jag, för en, liksom, en S-ledare, ledaren för arbetarrörelsen, att välja ut den enda perioden i Sveriges ekonomiska historia där hennes kärnväljare stagnerade sin levnadsstandard. Det är väldigt, väldigt konstigt.
Fast inte hela sanningen. Det är också så att vi hade en oljekris under den perioden och tyvärr en borgerlig regering. Under Fälldin. Så det är klart att det finns många problem under den perioden. Men det finns också någonting i en samhällsutveckling som går från liksom kriget och framåt i jämlikare riktning, i bättre välfärd för alla, bättre socialförsäkringar för alla. Det här bryts omkring 80 ungefär, när vi börjar bli ett mer ojämlikt land igen. Och grejen är den att jag tror ju att ska vi prata ideologi, då är det här som är kärnan. Hur jämlikt ska Sverige vara? Och då har vi liksom den gamla högern, den gamla vänstern. Och jag kan ju i det här kulturkrigets dagar ändå sakna att debatten ska vara mellan de två polerna liksom.
Jag håller med och du har fel.
Just det. Den debatten, den får vi ta en annan dag. Men ni själva då? Alltså, hur förhåller ni er till att vurma för ett tillbakablickande? Är det något ni kämpar emot eller något ni kan hänge er åt?
Nej, men vi är ju lite äldre, bägge två. Vi har fyllt 50
och sådär.
Du är två år yngre. Men jag tycker att det finns estetiska perioder. Slut på 60-talet med korta byxorna, eller mitt på 60-talet. Eller musiken 1980 i Storbritannien som var fantastisk. Men det är bara estetiskt. Jag tänker alltid annars på framtiden. Jag vill ha ny teknik, jag vill ha högre välstånd, jag vill ha mer frihet. Jag vill att människor ska kunna förverkliga sig själva på nya sätt. Det är liksom det som är min framtid. Vision. Det är jätteviktigt att vara utvecklings- och framstegsoptimistisk om man vill att människor ska må bra.
Jag tänker att det, jag håller med dig om det, men sen finns det också någonting i liksom, för mig naturen, för mig traditioner som midsommar som vi nu ska ha på fredag, och liksom, det finns någonting väldigt starkt i det som jag uppfattar som det som jag trodde var väl Fredrik Lindström som döper det till världens modernaste land. Att världens modernaste land som Sverige, det är liksom ett öppet land. Det är ett land som välkomnar människor utifrån. Det är ett land som ständigt är i utveckling. Men det bygger också på en gammal tradition. Men jag är från Göteborg själv. Göteborg är en hamnstad. Det är liksom porten mot väster, porten mot världen. Det är en stad som är byggt av människor som kom dit från andra länder, byggde den här staden. Och den har långa traditioner av det här. Och för mig är liksom det traditionella Sverige, det är världens modernaste land. Så för mig så blir liksom det här tid nostalgiska som liksom finns idag, det blir en slags antites mot vad jag uppfattar som det som är positivt med Sverige. Så på det sättet blir jag väl lite nostalgisk då, tillbaka till det här moderna.
Lyssnade ni på samma musik på 80-talet eller?
Jag var syntare.
Nej, jag var hårdrockare. Jag lyssnade på Wasp. Jag lyssnade på Wasp. Ja, men det är säkert en klassfråga. Men jag lyssnade på Wasp, Iron Maiden och sånt.
Klädde du i korta byxor?
Nej, det var på 60-talet. Jag var ju syntare. Alltså. Jag hade liksom,
då du inte var född, vill jag påpeka.
Nej, exakt.
Mycket trevligt att ni tog er till talkshow, Fredrik Segerfeldt och Anders Lindberg. Tack så mycket. På tal om nostalgi, det pågår ju inte bara inom politiken. Det är svårt att hitta folkdräkter för de som vill klä sig traditionellt i midsommar. Mm.
Är det här nyköpta då, eller vad köper man folkdräkt?
Nej, det verkar som att det förekommer köp, byt och sälj på olika forum.
Det känns väl som att det bör vara second hand folkdräkt, eller?
Det kan nog vara både och. Mm. Det är SVT Gävleborg som har pratat med Juni bland annat, som bor i Forsa i Hälsingland och som har letat i flera månader utan att hitta någon folkdräkt. Mm. Och de har också pratat med en modeforskare, och då pratar hon om att det pågår en fjärde våg av folkdräktsvurmande. I oroliga tider så aktiveras vårt intresse för kulturarv.
Vad var de tre andra vågorna?
70-talet.
Okej.
Okay. Ja. Jag visste att du skulle ställa den här frågan, David, så att jag har gjort lite research.
Jag har ingen aning om vilka det var nämligen.
70-talet, produktionen flyttar till låglöneländer, gröna vågen.
Okej.
Okay. Hoppar vi tillbaka till nästa våg, då är det 30-talet. Då pikade tydligen hembygdsföreningar. Och sen den första vågen runt sekelskiftet 1900, industrialiseringen.
Det var då man kom på dem, eller?
Gamla samhället var på väg att försvinna. Jag kan inte svara på. Kan det inte bara räcka att jag kan svara på en av dina följdfrågor?
Vad kul att du har lärt dig att jag är så nyfiken och vetgirig, att jag vill förstå kontexten innan jag uttalar mig.
Ja, precis. Men jag undrar då, jag bollar tillbaka. Ja. Har du en folkdräkt?
Nej, det har jag absolut inte. Jag har liksom ingen relation till folkdräkter. Jag tänker att det är väl någonting som man har för att koppla an till sina äldre generationer. Och ingen i min familj har ju ett gäng flyktingar från andra länder som kommit hit senaste...
Hade ju kunnat ha det till exempel om man dansar folkdans.
Ja, precis. De skulle ju kunna haft det, men det är ingen av dem som haft det. Så jag har aldrig sett det i min liksom, familj och har ingen. Men vad skulle jag ha? Stockholmsdräkt då? Finns det något sånt?
Kanske det gör. Jag tror ändå du skulle kunna passa i en sämskinsbyxa.
Vet du vad du skulle passa i?
Slokhatt.
Ja, det slokhatt vore snyggt. Mm. Jag skulle gilla att se dig i en sån här hetta.
Bara? Nej, eller jag menar inte bara. Utan jag menar hela folkdräkten eller skulle jag ha andra
bara
kläder?
Bara i en hetta. Exakt det jag tänkte.
Det här blev så jobbigt. Så att, och tala om att vara trött och såsig.
Katten Simman enbart i en hetta. Den kalendern kommer jag köpa.
Vet du vad man kallar det? Om man blandar dräktdelar kan det vara lite seriöst. Från olika platser i landet.
Ingen aning.
Dräktsallad.
Oh, snyggt.
Mm, du gav ju kantarell pedofil igår, ja, som nytt ord.
Ja, det var ju ett grovt ord. Det här var ju finare.
Jag ville bjuda tillbaka.
Ja, men det var fint.
Med dräktsallad. Vi regroupar. Och går vidare till faktiskt en nyhet som kom förra veckan. Men jag har liksom inte kunnat släppa den för den var så sensationell. Världens största begravningsplats för valar. Mm. I Indiska oceanen utanför Australien. Den ligger alltså på 7 kilometers djup, delar av den. Den är så lång, alltså den är nästan lika lång som Sverige. Och de äldsta skeletten är uppemot 5 miljoner år gamla.
Det är otroligt.
Välkommen till talkshow David C. Bernvi.
Tack så mycket.
Marinbiolog och expert på valar bland annat. Du som är specialintresserad av det här, vad väckte den här nyheten hos dig?
Jag bara tänkte, wow, det här är enormt stort. Alltså 120 mil pratar vi om och det är nästan lika långt som hela Sverige. Så att om man tänker sig Stora barriärrevet så är det ungefär hälften av Stora barriärrevet. Och då har vi missat det här alla år, att det finns där ute i djuphavet.
Så. Men vad innebär det, bara så att jag förstår, hela den här enorma, alltså är det liksom rad på rad eller är det så här, på ytterkanterna finns det valar, ja, och sen i mitten finns det valar?
Det är ungefär, man kan väl säga så här, att det är en djupgrav som är väldigt lång, som är en frakturzon, som är alltså 2 kontinentalplattor som öppnar sig. Och det är väldigt djupt, där det är ner till 7000 meter och upp till 4000 meter. Och just i den här zonen så ligger då valsklett inom en kvadratkilometer. Och då ligger det hundratals sådana här. Och man uppskattar till att det kanske finns 10 000-tals till 100 000-tals valsklett där ute. Så man har då samlat in över 500 hittills. Och det är väldigt gamla skelett också, som är över 5 miljoner år gamla. Så det är de som finns nu, alltså i modern tid, men också bakåt i tiden, 5 miljoner år.
Och hur har de hamnat där?
Ja, en jättebra fråga faktiskt. Egentligen så vet de inte riktigt det här, forskarna. De försöker förklara det med topografin. Så topografin är alltså en djuphavsgrav som är V-formad. Och man tror då att de här valarna som mest är näbbvalar, att de då har levt här naturligt och sen så har de dött naturligt. Och då ramlar de ner den här tratten kan man säga och hamnar då på den här platsen som man har varit då med en undervattensubåt och lokaliserat.
Men är det inte så att ålarna, alla de har härstammar från Sargassohavet?
Ja, just den arten, de har ju sin födelseplats där.
Precis. Kan det vara något liknande med valarna, att de dras tillbaka till sin liksom, ursprungspunkt?
Ja, det här är ju specifikt då näbbvalar framförallt. Och näbbvalar, de är djuphavslevande. Så att, ja, man kan väl säga så här, att de lever oftast i sådana här djuprännor väldigt specifikt. Så det finns 24 arter och fortfarande upptäcker vi sådana här näbbvalar för att de lever så långt ute till havs på speciella ställen, djupgravar då, som vi har sett upptäckt dem. Så förra året så upptäckte man nya näbbvalar. Och det finns alltså ganska stora sådana här valar, de är upp till 5-7 meter långa, så det är inga små valar. Så man kan väl säga att de rör sig under hela livet i den här djuphavsrännan. Jagar bläckfisk, dyker ner till ungefär 2000-3000 meters djup och till slut så kommer de dö. Så de flyttar sig oftast ifrån det här stället, utan rör sig ut med den här rännan då hela livet. Och då så faller de ner till slut. De kallar det för valfall.
Fint ord.
Ja, man får ju en bild av hur den här jättevalen bara...
Ner.
Ja. Men förutom då valskelett så har de ju hittat annat liv där nere.
Precis, så att i djuphavet på de här djupen så är det ofta som en öken kan man säga. Och när de här valarna faller ner så blir det som en oas av liv. Så man, det är nästan som man kan säga att det är korallrev, nästan. Och på de här döda valarna så kommer det då massvis av fiskar som äter, men sen så kommer det också fastsittande djur som lever på dem. Det finns speciella zombiemaskar som gräver ner sig i skelettet på de här valarna som är helt unika. Man har hittat två nya sådana arter på det här stället. Man hittar också nya musselarter. 21 arter ungefär har man hittat med hjälp av DNA. Så det finns många obeskrivna arter som lever i det här. Och eftersom det är så stort ekosystem så betyder det då att det här är liksom, jag tänker halva stora barriärrevet, så betyder det att det är en viktig del av djuphavet som vi inte kände till innan. Så det är där liksom wow-effekten kommer in.
Hur kommer det sig att de här skeletten inte disintegreras under alla... De är ju saltvatten, va?
Ja, precis. De har legat på havsbotten och fått en del sediment, men de har blivit fossiliserade. Så det är en fossiliseringseffekt då. Så att det fungerar så att de ersätts hela tiden successivt av nya mineraler som finns i sedimenten. Och det sker ju också på land och så. Men det finns ju också sådana på havsbotten. Och det här är ju, öppnar ju också ett nytt fält att i havsbotten, där kan vi hitta fossil av den här kvaliteten. Och det känner man inte tillräckligt innan då. Sen just skeletten hos näbbvalar är lite mer beständiga dessutom då. Så det är kanske därför som det är mest näbbvalar. Det är också några andra arter som man har hittat. Till exempel antarktisk vikval och sejval. Och oidentifierade arter såklart.
Men då att det är så djupt som 7000 meter på sina håll, hur har de här forskarna ens lyckats lokalisera de här skeletten?
De har ju gjort en kartläggning av havsbotten där, till att börja med speciella djuphavsubåtar som klarar av att komma ner till ungefär 11000 10 900 meter. Så att det är så djupt som havet är ungefär. Och då krävs det ett stort team, och det är framförallt kinesiska forskare som har gjort det här då. Så de har varit nere där med bemannade ubåtar och letat. Och
har de varit bemannade hela vägen ner till 7000 meter?
Ja, precis. Exakt. De gjorde ungefär 32 dyk under flera års tid då.
Är det unikt djupt för bemannade farkoster?
Ja, det är en av de bästa ubåtarna som kan komma längst ner. Så det är ganska ovanligt. Det är en högteknologisk ubåt som är, det finns inte så många sådana.
Hur ser det ut där nere? Det måste vara bäckmörkt.
Ja, det är helt svart. Ljuset når ju aldrig dit ner. Inte ens på miljontals år. Det är aldrig land där. Och det är väldigt djupt ner, alltså flera tusentals meter ner. Så det är jättekallt och det är jättemörkt. Det finns inget solljus som når dit. Det kommer ner till ungefär 200 meter av solljuset. Så det är helt bäcksvart. Och där nere så finns det en oas av liv. Trots att de här döda valarna då... Man kanske bara tror att det är som ett dödsrike där nere. Så är det så mycket liv på de här. Och det skapar ett helt ekosystem.
Och finns det levande valar då som på lite högre höjd som, ja, som småningom kommer glida ner?
Ja, precis. De går inte så djupt. Utan de klarar ungefär 3000 eller 2000 meter de flesta. Då.
Det var ju Nature som skrev om det här då i förra veckan. Upptäckten gjordes för några år sedan. Ja. Av allt det som har framkommit, vad tycker du är det coolaste?
Jag tycker det är storleken på det här området, att djuphavet fortfarande avslöjar så här stora ekosystem. Men så har vi också en tidsserie, alltså av valevolution som är 5 miljoner år gammal. Så vi kan alltså följa en succession av valevolution och näbbvalar. Vilket vi inte alls tidigare hade från de fossilen som fanns på land. Så det här är liksom 10 000 tals valar som ligger kvar där. Det finns jättemycket mer upptäcka där.
Har man kunnat förstå, har man kommit så långt i forskningen om näbbvalarna var väldigt, väldigt annorlunda för 5 miljoner år sedan jämfört med idag?
Ja, de var ganska snarlika. Man har ju hittat en helt ny art till att börja med nu då, som i och med den här upptäckten då, av näbbval. Så att de flesta som man hade där nere, det var Andrews näbbval och Layards näbbval. Så det är ganska unika arter som är just i det här området då.
Tror man, kommer man någonsin kunna se någon av de här valarna i ett museum? Är de i det skicket att de kan ställas ut?
Det är de inte riktigt, utan det är framförallt kranierna som är kvar. Och sen är det fragmenterat skelettet då. Men man kan ändå lokalisera vissa individer och så. Men det är inte kompletta skelett, för det liksom rörs runt av olika djur och så.
Vilket djup har du varit på som mest?
Eftersom jag är dykare då, så då kommer vi ner till 30 meter. Sen efter det så kan man, ska man inte simma längre, för då blir det syreförgiftning och så. Så man ska inte simma eller dyka djupare än så. Men 30 meter är okej, det har jag varit på.
Vad Vad skulle du ge för att åka ner i en av de här kinesiska farkosterna?
Ja, det hade varit jättespännande, absolut, och se det här. Men det kanske kommer i framtiden, det hade jag nog gett mycket för.
Du är ju också expert på hajar. När du ändå är här så måste jag ändå fråga. Förra veckan så fångades en fullvuxen vit haj på film i Medelhavet för första gången. Du har sett den här filmen,
precis. Ja, det är ett historiskt ögonblick. De här vithajarna har ju varit väldigt dolda. Och många vet inte att vi har vithaj i Medelhavet. Men just i det här området, Siciliensundet, där har man tagit miljö-DNA. Och då visste vi att det fanns vithaj där. Så det är jättehäftigt att man nu lyckats fånga den här på film. Alltså en 4 meters vithaj.
Och jag som inte ens visste att det fanns vithajar i Medelhavet undrar nu, behöver man vara orolig?
Absolut inte. De jagar tonfisk och strimmeldelfin. De håller sig långt ute till havs. Så det tycker jag inte.
Right.
Tack så mycket David C. Bernvi, marinbiolog, för att du var med i talkshow.
Tack.
Skulle du våga dig ner på 7000 meter djup i en ubåt?
Aldrig. Finns inga pengar i världen, tror jag, som skulle få mig att göra något sånt.
Inte ens en valfossil?
Nej, jag skulle vänta tills den hamnade på museet.
Ja.
Och så skulle jag gå dit. Du själv?
Det låter lite... Alltså jag skulle kunna tänka mig att åka ubåt, men i 7000, det låter lite extremt.
Alltså lite? Det är sjukt extremt.
Ja.
Vanliga ubåtar är inte ens i närheten av det djupet.
Nej.
Små tajta badbyxor, det är nästa ämne.
Apropå du iklädd endast hetta.
Nej, kan du släppa den fruktansvärda bilden? Utan jag vill prata om speedos istället. Du kan få svara på om det är del av din strandgarderob.
Vet du att det är det på vissa geografiska platser?
Ja, vet du, jag är inte förvånad.
Nej, jag är förvånad att du är
vilka
inte förvånad.
Vilka geografiska platser?
Ja, men det är väl helst någonstans i södra Europa i alla fall.
Ja.
Kommer utanför landets gränser i alla fall.
Det är ju inte helt ovanligt på stränderna runt Medelhavet. Mer sällan ser man det på svenska stränder. Och då undrar jag om det är för att svenska män inte törs ha speedos i den utsträckning som de skulle önska. Sebastian Novak, jag tittar på dig.
Mm.
Eftersom du har skrivit en text om det här idén.
Stämmer.
Innan du ska få prata om dina kval kopplade till speedos så undrar jag bara hur du upptäckte det här plagget.
Jo, men det var alltså det, man har ju utsatts för det många gånger, men det var någon gång liksom för 14-15 år sedan när jag var på en sån här bögstrand i Sitges, och alla som någonsin har varit på en sån strand vet att badmodet där ser inte ut som här hemma riktigt. Och då kände jag...
För oss som inte har referensen, kan du måla lite?
Vissa går runt helt nakna, förstås. Vissa har kanske en synlig piercing. Vissa kanske har en kukring som inte fyller någon jättestor funktion på en strand, såklart. Men, nej men, och där så... Det tredje liksom återstående alternativet är speedos. Och då kände jag, varför ska inte jag ha det här? Det är klart jag ska ha det. Och där började en själslig resa, kan man säga.
Så vi ska återkomma till er. Först ska vi presentera Susanne Ljung. Hej!
Hallå, hej!
Vid din sida, modejournalist som också hörs här i P1. Och ett fan av speedos.
Jajamensan.
Utveckla.
Alltså jag tycker det är ett väldigt härligt badplagg som är intresseväckande, glädjande, underhållande.
På vilket sätt?
Alltså jag tycker att män som vågar bära speedos, det är ju ofta också män som kanske inte borde bära speedos. De kanske inte har de mest vältränade kropparna. Och det där fyller mig med en sån enorm glädje och ömhet för dessa män. För det är liksom en sexighet och skörhet. De vill verkligen. Och särskilt då som sagt i Sydeuropa där de struttar runt på stranden. Men jag tror inte alltid det är för att de vill eller försöker vara så sexiga, utan också för att det är ett praktiskt badplagg. Och det är så det började. Och jag tycker också att för här idag att vi kan hurra lite, för det fyller 70 år i år.
Okej. Okay.
Mm.
Sexighet, skörhet. Jag låter er speedos män bara reagera på det.
Vad tänker du, David, när du tar på dig dina speedos?
Ja, men vi kan väl definiera vad speedos är.
Precis, alltså det är väl, ja, det är ju ett varumärke såklart, ja. Men jag pratar om bara modellen.
Exakt.
Som är att man visar, som går upp på sidorna.
Ja, och det finns ju tanga-versionen då, som är som en kalsong, men sen finns det ju den som jag har, som är som en boxershorts.
Det tycker jag, det räknas inte. Det räknas, det är ju ett mjäkigt mellanting.
Ja, men okej, men det är så långt ut jag går. Okay. Jag har inte kört Verings.
David, jag blev mycket förvånad när du sa att du bar speedos överhuvudtaget.
Ja. Nej, men det gör jag ju till inte.
Nej, du
känner mig.
Nej. Ja, jag känner.
Då får du, Sebastian, svara på sexigheten, skörheten.
Alltså, man känner sig som, ju mer hud man visar, desto sexigare kanske man känner sig. Jag vet inte, de här männen som du pratar om, som kanske inte egentligen har kroppen för det. Mm. Om det får dem att känna sig sexiga också, är det något väldigt, väldigt stort. Men framförallt är det väl också bara bekvämt och praktiskt. För man ser ju även i Sverige folk som har väldigt långa badshorts som liksom rullar upp dem när de ska sola. Och det ser ju väldigt fånigt ut, och en manöver man slipper göra i sina speedos.
Jag vill också bara dra lite historik här. Alltså den uppfanns ju i Australien, och där har man ju väldigt avspänt förhållande till den här tajta badbrallan och till badkläder överhuvudtaget faktiskt. För det är också där som det första tajta baddräkter för kvinnor uppfanns. Så där har man absolut ett mer ett härligt...
Vad hade kvinnorna innan? Något sladdrigt
stickade dräkter. Och så fanns en kvinna som heter Annette Kellerman som kom på att jag vill ha en tight dräkt. Och den här, alltså, med speedos då, som är ett varumärke men som har kommit att beteckna tajta badbrallor, det namnet kom ju till 56 under OS, sommar-OS, när då i australienska laget kammade hem en massa guldmedaljer med män iklädda dessa små tajta snabba badbrallor.
Och är det då det börjar slå på bredare front?
Ja, då blev det precis. Och sen minns vi som är lite äldre och kanske minns Mark Spitz, amerikanen, München OS 72, hade små tajta badbrallor med amerikanska stjärnor och färger. Poserade också med 8 guldmedaljer om halsen. Han var en utvikningspojke i olika tidningar.
Bara medaljerna och speedos?
Jajamensan.
Vad är det som är komplicerat då, Sebastian?
Ja, i den här texten då jag skrev så försöker jag laborera lite med det, vad det kan bero på. Och det är svårt. För jag tror att, som Susanne var inne på lite här, att man vill ju i de här byxorna, badbyxorna, så kanske man signalerar en stor självklarhet inför sin egen kropp. Som såklart vi hyllar här i Sverige. Alla bör känna sig så. Men i teorin gör vi det. I praktiken så är man lite av ett UFO om man går runt i sådana badbyxor här.
Och, för du har testat?
Jag har ju inte det, jag vågar knappt. Jag fick faktiskt ett läsarmail efter den här texten av en kvinna som sa att det kan bero på då att under 90-talet så började vi svenskar åka till Thailand. Och då började även pedofilproblemen där uppmärksammas. Och att resebyråerna här då liksom rekommenderade eller avrådde starkt svenska män från att bära speedos, för att det var pedofilbadbyxor.
Oj.
Om det här stämmer vet jag inte, men det kanske är en del av förklaringen.
Kanske läge att försöka reclaima den här tajta badbrallan.
Jag tycker
då,
det,
eller?
Jag tycker det, verkligen.
Vad skulle krävas då för att du skulle kunna strutta runt den här sommaren i Sverige?
Alltså, det, egentligen är det väl inget som hindrar mig. Jag får väl bara börja göra det, helt enkelt. Men det är något med det här att man är så rädd att bli dömd i Sverige, kanske. Och att det har något med det att göra.
Men också, de är ju på sätt och vis också ganska då sexuellt laddade. För i Australien myntades också uttrycket budgie smugglers. Så det vill säga att det ser ut som att man har en undulat nedsmugglad i badbrallan. För övrigt ett uttryck
av allt man kan likna det med.
Ett uttryck som för övrigt kom med Oxfords engelska dictionary för 10 år sedan. Så att det är ett vedertaget uttryck, budgie smuggler.
Och vad menas det?
Att man har en undulat nedsmugglad i byxan. Det ser ut som det.
Det är som om du tittar på bilder i talkshow idag.
Jag tycker det är underbart. Men jag vill också inflika att jag tycker det här med pedofilvarning var lite så här, nej, nej, nej.
Det är alltså inte min åsikt.
Nej, men jag vill återknyta till Australien varifrån plagget kommer. Att många australienska politiker, premiärministrar har ju då också poserat just den här badbyxan. Och visat också att de är spänstiga och simmar och atleter och vi är med folket. Så att,
men där... är det inte lite också en geografisk kultur? Jag tänker så här, Brasilien, där är det ju väldigt mycket. Där går man ju faktiskt i de som, den typen av badbyxor som jag har då, som är mer boxer, speedos. Jag tänker i typ Barcelona, där går ju folk, det är också en strandstad, i Tel Aviv i Australien. Är det inte också liksom inte kulturen ihop med det, hur nära till badet man har
absolut,
i kulturen?
Jo, absolut.
Såklart.
Absolut. Men
för enda gången man ser speedos i Sverige, det är ju i simhallen, i liksom snabbbanan där. Där är det acceptabelt. Men det är för att de fyller en instrumentell funktion där och inte en estetisk.
Mark Spitz, simma snabbt.
Så det är ingenting att göra med att man i Sverige badar i kallare vatten, vilket skulle kunna krympa paketet så att säga, så att man tycker att det är mindre smickrande?
Då får man en kolibri innanför speedon istället för en underlag.
Intressant tanke, så kan jag absolut vara.
Jag bara sitter och tjejgissar på min lilla kant. Men är det inte så också, Susanne, att du tycker att det nästan kan bli för mycket om man har den perfekta kroppen och dessutom speedos?
Ja, det stämmer. För är man för de här kommer supersnygga, välbyggda killar i små, trånga badbrallor, då blir det nästan för mycket. Jag ska inte säga att det blir som man blir överchockad. Så här. Men jag tycker det är mer vackrare när män som är lite äldre och kanske har lite... vad säger man, trivselkilon och ändå vågar visa att de är där och vågar sola. Jag tycker just det, på italienska och grekiska stränder, de har också gärna lite guldlänkar runt armar och hals och så står de där och stolta i sina
stark
små badbyxor.
Bränna också.
Och stark solbränna.
Då är man ju otroligt självklar.
Ja, självklar. Och det är någonting attraktivt i den här självkänslan som de utstrålar. Här är jag och jag har rätt att vara här i mina mycket små badbyxor och bli solbränd över hela kroppen och sen ta med ett dopp. Och det är något väldigt attraktivt i, som du också vinner på, den här självsäkerheten, självkänslan som män i den här typen av byxor utstrålar. Och det tycker jag är väldigt trevligt att titta på.
Nu när du har skrivit om det här, Sebastian, har du kommit ett steg närmare att dra på dig de här tajta badbrallorna även i Sverige?
Ja, du tänker att det skulle fylla något terapeutiskt...
Ja, men jag vet inte. Man liksom börjar prata om det, vrida och vända på att tröskeln sänks på något
lite
sätt.
Kanske, men som vi har varit inne på så är det ju sällan man liksom behöver bada och svalka sig i Sverige. Men om jag gör det i sommar så kommer jag ha speedos nu.
Bra ju!
Ja, eller hur?
Tror du att det är fler som är som du, som är där lite i valet och kvalet?
Ja, det tror jag nog ändå. Folk har ändå reagerat på texten. Vi är många där ute som måste stå enade i det här.
Som kanske jag hejar på.
Ja. Och den kvinnliga motsvarigheten, alltså för jag menar den tajta baddräkten känns ju som att den väcker noll. Finns det något sånt plagg nu som är lite sådär på gränsen eller där man måste ha en självklarhet för att ta på sig den?
Men med tjejplagg? Sådär,
alltså ja.
Men
alltså
om den här typen av minibrallan då för killar, den 70 år, så bikini för det är 80 års jubileum i år också. Det, men där, kvinnor är så vana vid att liksom bara härda ut i små larviga kläder. Så jag vet inte om det finns någon motsvarande faktiskt.
Kan det inte vara den där y-formade den, som går liksom upp ovanför
rummet? Exakt. Ja, precis.
Den högt skurna bikinitrosan.
Men det finns många hemskheter för kvinnor.
Alltså, ni får komma tillbaka så tar vi dem nästa gång.
Ja, let's.
Tack för den här gången, Susanne Ljung och Sebastian Nowacki.
Tack så mycket.
Ylva Nilsson. Varsågod, ja. Det är så trevligt att ha dig i studion idag igen. Kulturnytt.
Ja, så trevligt att vara här. Och för en liten stund sen så blev det klart att regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 delades ut idag till spelstudion Hazelight, grundat av regissören och spelmakaren Josef Fares.
Jag nämnde lite i talet att jag är väldigt tacksam att vara i Sverige. Jag har fått min karriär och min... alltså utbildning, allting är väldigt tack för Sverige. Så därför blir det extra kul när regeringen per se delar ut ett pris. Och inte bara att den är till mig och Hazelight, men också den känns även lite riktad mot spelbranschen. Och jag är extra glad att vara en del av svenska spelbranschen.
Och du var ju regissör från början och nu är det spel. Och det här handlar ju om berättande. Mm. Till vilket håll går spelbranschen? Vad är nästa nivå? Vilket rum kommer man att öppna nästa gång?
Alltså allting handlar om att lära sig och berätta i konstformen spel en stark historia. Vi har inte riktigt landat där än, men vi är på väg. Men för er där ute som kanske inte är så insatta i spel och kanske ifrågasätter vad spel är ur ett konstnärligt perspektiv, så kan jag säga så här: en tavla, en bok, en film, en låt. Bara de här sakerna jag nämnt är en ytterst liten del av vad ett spel är. Och spelen har det unika, det interaktiva upplevelse, inte en passiv upplevelse som alla de här fyra jag nämner. Det är en oerhörd kreativ bransch med fantastiskt duktiga kreatörer.
Och i 7-8 år, sa du, så var det ganska tungt ekonomiskt. Vad höll dig uppe?
Alltså, återigen, jag gick aldrig in i den här branschen av ekonomiska skäl. Jag gick in för att jag brann och älskade spel och gör fortfarande det hela tiden.
Hur bra går det ekonomiskt? Nu fick ju ni exportpriset.
Ja, nej, det går väldigt, väldigt bra. Alltså, jag tror att, jag menar, är man nyfiken så kan man kolla upp det. Men jag försöker undvika att prata om ekonomi, för det är typ det enda som nämns om Hazelight ibland senaste tiden. Man glömmer ofta bort de oerhört kreativa människor som jobbar tillsammans för att ta fram sådana otroliga spel som vi har gjort.
En glad Josef Fares om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna. Reporter Anna-Karin Ivarsson. Hur ska kulturen i de arktiska länderna försvaras i händelse av krig? Ja, den frågan diskuterades idag under Arctic Arts Summit i Umeå, där bland annat Norges kulturminister Lubna Jaffri var en av talarna.
Väldigt många tänker att när det är krig så ska man beskytta landområder och folk. Och det är helt naturligt. Men vi ser ju i krigföringen som Ryssland nu gör i Ukraina, så angriper de bibliotek, teatre, museer. De går efter det ukrainska för de ska avveckla det. De önskar att göra det russiskt. Och därför är kultur enormt viktig också i en krigssituation.
Culture in Total Defense var rubriken när Lubna Jaffery tillsammans med representanter från Sverige, Grönland, Kanada och Finland pratade om hur kulturen ska skyddas i en krigssituation. Där tror Lubna Jaffery att det finns mycket länderna kan lära av varandra.
Det kan också ge ökt uppmärksamhet i de olika länderna, för jag tror det varierar i vilken grad man snackar om detta och har den här samtalen. Kulturen blir satt på en dagsorden mer än att det bara är då noe som är fint att ha, men detta är absolut noe som är nödvändigt att ha. Så jag tror att detta är, alltså Arctic Art Summit och mötes på tvärs på denna måten, det ger oss möjlighet för att lära och inspiration och också motivation.
De nordiska länderna är små i sig, men tillsammans är vi 28 miljoner människor.
Finlands statssekreterare Kristina Kokko vill gärna se ett större nordiskt samarbete kring skydd av kulturen framöver.
Kulturen är den första försvarslinjen. Jag hoppas att vårt samarbete för att skydda kulturlivet kommer att stärkas ännu mer i framtiden.
Det säger den finska statssekreteraren Kristina Kokko. Reporter här Joakim Silverdahl. Rivningar av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det här visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes, men endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden. Och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är utredare på Riksantikvarieämbetet.
Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
Reporter här Anton Bennebrant. Ja, så är den 81-årige sångaren Rod Stewart i blåsväder efter att ha ställt in ett framträdande med hänvisning till en luftvägsinfektion. Dagen efter la Stewart nämligen ut en video på Instagram från en privat jet på väg till Boston där han skulle se en match i fotbolls-VM. Fansen blev upprörda, kritiken flödade in i kommentarsfältet och Stewart svarade efter någon dag att han nu mår bättre men att rösten ännu inte håller för en hel konsert. Ja, vad säger ni? Rätt eller fel? Borde någon stoppat honom?
Alltså jag fattar att de som hade bespetsat sig på en konsert med honom blev provocerade när han lägger upp en bild att han är på väg till fotbolls-VM. Mm.
Det man kan säga om Rod Stewart är att han är en man som kan bära upp ett par speedos.
Ja.
Har du sett den bilden på honom? Någon gång på typ 60-talet. Jag menar om det är Brigitte Bardot eller någon snygg kvinna när han står i ett par speedos.
Det känns som jag har gjort det. Och om inte annat så kan jag föreställa mig det.
Nu fick vi bilder. Oj, oj, oj.
Det passar sig.
Annars är det någon som har skrivit som tycker att vi ska skämmas. Tänk om ni hade pratat om kvinnor har kropp för ett visst badmode. Helt sjukt att män ska behöva be om ursäkt.
Det ska de inte, enligt Susanne Ljung.
Nej!
Alla ska bära speedos.
Tvärtom så tyckte jag att vi slog ett slag för speedos.
Passar alla.
Ja, verkligen. Det var Hanna Schyck som var producent idag. Tekniker var Rasmus Allansson.